Det finns något som ofta brukar kallas för 27-klubben, eller The 27 Club, en benämning på ett gäng mycket kända personer, inte minst rockmusiker, som levt ett sådant hårt liv att de helt enkelt på ett eller annat sätt inte klarat av att leva mer än 27 år på jorden. Denna grupp har sedan 60-talet blivit något av en konspirationsteori som sägs ha något med djävulen att göra. Daterat ända tillbaks till 30-talet då den kände Robert Johnson inte levde längre än 27 år efter att han så omtalat har sålt sin själ till djävulen. Till och med Kurt Cobain, som kände till gruppen, såg på Brian Jones, Jimi Hendrix och Jim Morrison som alla var medlemmar och lockade så mycket att han av den mytologiserade bilden av gruppen att han själv sa till sin syster att han ville bli en del av den. Vilket på något ironiskt men också såklart hemskt också blev fallet. Idag pratar vi om en av dessa personer i gruppen som kallas 27-klubben. Amerikas första kvinnliga rockstjärna som var ensam från sekunden hon föddes. Samma barn skulle inte bara se annorlunda ut än alla andra i hennes ålder utan också agera annorlunda. Men inte minst, och då tyvärr hemskt nog, dö före de andra. Citat, hon vägrar att acceptera den rollen. Hon tar plats. Hon vågar vara annorlunda. Slutcitat. Ska universitetet skriva om Janis när hon studerade där under sin medelålder? Och på samma sätt ska i princip alla som kom i kontakt med henne se på henne. Alla dessa faktorer är separata faktorer, men de har alla med varandra att göra. Janis Lynn Joplin, hon växte upp och blev en förebild för tusentals unga killar, men inte minst då tjejer, som helt enkelt kände sig annorlunda. Hon var rösten som berättade, och inte minst förmedlade, att man får vara precis hur man vill. När Janis Joplin sjöng, då stannade världen. Från första raden sades man kunna se in i hennes ögon och se något genuint. För övrigt i samma ögon som hon själv kallade för, citat, små grisögon, slutcitat. Eftersom hon tyckte de var så fula helt enkelt. Tillsammans med Amy Winehouse är hon alltså den kändaste kvinnliga medlemmen i gruppen. Men trots sin unga död ska hon hinna uträtta mer än många, många, många andra. Jag vill poängtera innan ni blir potentiellt förvirrade av det, att det först och främst är nödvändigt med två avsnitt för att berätta om hennes korta liv. Eftersom hennes liv är en historia så mycket större och bredare än bara Janis. Janis Joplins historia är också till stor del 60-talets historia. En berättelse som egentligen börjar vid de mörka svarta stormarna av Dust Bowl-tragedin på 30-talet. Lämnades efter sig liv men också en massflykt på miljoner. Som ser det mera att man måste ta avstamp i andra världskriget för att kunna förklara 60-talet. Genom den nya, tysta generationens upplopp mot samhället och kulturen. Historien om Janis Joplin är motkulturen. Det är beatniks, droger, sexuell revolution och inte minst droger och sexuell revolution och absolut inte minst droger och sexuell revolution.
Påminna om att alla förslag för artister, korrigeringar och förfrågningar eller bara om ni har en trevlig hälsning kan ni mejla och kontakta oss då på podcastarvid@gmail.com. Vi svarar på alla mejl vi får.
Vi? Okej. Okay.
Nu tar vi oss till Texas om jag inte kommer ihåg fel.
Ja, det kommer du ihåg rätt. För den delstat som det för inte så länge sedan talades om skulle bli självständigt, men som oaktat tillför en enorm ekonomisk vinning för det land som vi pratat om i samtliga avsnitt av Musikpodden. Texas är ju känd för sin enorma yta. Deras fria lagar och pistollagar, inte minst. Deras långa gräns mot Mexiko, sydstatsrepublikaner och framförallt sin oljeproduktion. Och bara cirka 1,5 mil från den största staden i staten, Houston, ligger en stad som är hem till det största oljeraffinaderiet i hela USA, nämligen Port Arthur. En stad som, om det inte vore för sin stora oljeindustri, förmodligen inte skulle kunna finnas till eftersom den ligger så oerhört utsatt. Och staden blir med jämna mellanrum hemsökt av orkaner. Nästa var 7:e och 8:e år kommer en orkan som förgör enorma bebyggelser och förstör livet för massvis av familjer. Staden är ju objektivt en ful stad. Jag kan med säkerhet säga att inte en enda person har motiverat sin flytt dit på grund av landskapet och de kvittrande fåglarna, utan det är enbart rent ett ekonomiskt beslut. Bildgooglar man staden är den på hälften fylld av översvämda gator som konsekvens av orkaner. Vissa bilder med små båtar där personer tar sig över gatorna, eller så är det bilder på höga oljepumpar i åldrat, rostat stål. Men ändå är staden fylld av medelklassfamiljer, välfyllda skolor, biografer och restauranger, precis som den också var på 40-talet. Dit vi ska ta oss för att berätta om Janis unga år. Några unga år som förmodligen är viktigare än de unga åren av någon annan artist vi har pratat om, men i våra 12 avsnitt. Och det är förstås på grund av hur dessa åren formade Janis. Hon är själv född i Port Arthur bara några veckor innan Hitlers soldater kapitulerade i Stalingrad. Trots att Janis föddes in i en medelklassfamilj var karaktären hos föräldrarna något man kanske förknippade mer med arbetarklassen. Men de visste helt enkelt vad livet var. Hur mycket kraft man måste lägga ner på att lyckas. Och de hade på nära håll sett det värsta livet hade att erbjuda under fattigdom. Modern Dorothy och fadern Seth hade båda växt upp och levt igenom den stora depressionen. Men det var inte allt. Janis mor Dorothy hade en underbar röst som hon själv, eller hon skulle komma och ge till sin dotter med såklart. Men rösten betydde mycket för henne. Den hade varit vännen och, vad jag förstår, den räddaren under hennes värsta tid i livet. Då hennes föräldrar ska ha bråkat konstant hemma. Det var helt enkelt en dysfunktionellt hem och familj där den källan av hopp och glädje kom från att sjunga i kyrkan. Inte bara sjöng hon där, utan hon blev någon slags lokalkändis i stan för sin sångröst som likt hennes dotter då kunde få ett sådant tryck att den utan mikrofon kunde fylla en hel konserthall.
Och hennes pappa då?
Ja, han hade hoppat av skolan innan han fick någon slags examen, följandes i hans pappas fotspår då, som själv hoppade av i 13 års ålder. Och det betyder inte att han inte var intellektuell. Hans favoritsyssla var att sitta i grupper och filosofera och insiktsfulla diskussioner om livet, om litteratur. Men Janis far, innan han träffade Dorothy, var absolut inte lika välställd som han skulle komma att bli. På grund av hans icke-existerande utbildning skulle han länge försörja sig på småjobb som helt enkelt var slitsamma. Han arbetade bland annat med att tanka bilar på bensinstationen i Texas. Men han skulle med säkerhet se tillbaka positivt på den tiden senare år när han visste vad som skulle inträffa i mitten av 30-talet. För inte nog med att den stora depressionen inträffade 1929 och hade förödande konsekvenser för ett oerhört högt antal personer i landet, utan bodde du i södern så skulle du också drabbas av en av de värsta naturkatastroferna i modern tid några år efter. Något som bara skulle förvärra situationen. Många familjer skulle inte komma att klara sig igenom det dessutom. Jag talar förstås om Dust Bowl-tragedin. Och jag kommer inte gå in på det överdrivet mycket eftersom jag planerat ett avsnitt om den i samband med Woody Guthrie. Men det var helt enkelt så kallade sandstormar, eller Dust Bowls på engelska, som på grund av oerhört torka tillsammans med okunniga bönder som odlade och bedrev lantbruk på markerna trots de dåliga förutsättningarna vilket emellertid gjorde att jordens topplager i stora delar av Mellanvästen släppte. Och då fördes med vindarna på enorma ytor. Och dessa vindarna blev sedan sandstormar som förstörde hem, förstörde gårdar, städer och inte minst dödade människor med farliga partiklar. Mer än 500 000 personer blev hemlösa som ett resultat av, av allt detta och skapade så kallade Dust Bowl Refugees. Och en av dessa utvandrare var, som jag förstår det, Janis Joplins far, Seth, som då levde i ett område där arbetslösheten hade gått upp till 25% under den värsta tiden. Han hade lite tur dock. Han kände nämligen en person som arbetade österut i Texas på ett oljeföretag som behövde arbetare, speciellt ingenjörer. En industri som säkert stod emot den stora depressionens plog. Och så att hennes far då hade aldrig något riktigt alternativ. Han begav sig till Port Arthur för att ta jobbet, trots att han avskydde värmen och inte minst myggen i Port Arthur.
Men hur kunde han få ett så bra jobb när han inte ens hade gått klart skolan?
Bra fråga. Svår fråga. Trots sina dåliga betyg eller dålig utbildning var det ju en annan tid, antar jag. När Seth väl hade tagit sig till Port Arthur och oljeföretaget blev uppenbarligen chefen imponerad över hans höga intelligens och beslutsförmåga och valde att göra honom ansvarig för konstruktionen av någon slags container. Men trots att arbetet verkar ha varit krävande så blev han själv stolt. Stolt för att på något sätt ha genomlevt det värsta Amerika har att erbjuda. För att snabbt och imponerande ha bevisat den så kända amerikanska drömmen genom att klättra i den brand som blev så viktig under bara 7 år senare. Ja, men under andra världskriget då. Men att verkligen förverkliga, och kanske inte den amerikanska drömmen, men i alla fall idealet, så behövde han såklart också skapa en familj. Något han satte ut ett mål för att göra, och också gjorde, inte långt efter han kom till staden. Jag tror det tog ett år tills han var gift med Janis mor som var 13 år yngre. De trivdes ihop, men tanken på att utöka familj fanns kvar, men realiserades liksom inte. Tiden gick och båda gjorde karriär och försökte att överleva den ännu fortsatt dåliga ekonomin. Visst, de hade skaffat sig ett hem, men världen stod på något sätt still i början av 40-talet. De många amerikaner bara väntade på att bli indragna i ett krig som de visste inte bara skulle kosta mycket pengar, men också många liv av den unga generationen.
Och de blev ju också indragna till slut.
Ja, till slut hände det ju. Under den så kända överraskningsattacken på en marinbas på Hawaii. Morgonen den 7 december 1941. En attack som skulle föra amerikanska trupper till det stora kriget i Europa. Men kanske inte minst de mindre pratade om kriget i Stilla havet. Och om man skulle tro Holly George Warren i hennes bok Janis, så ska Seth ha kommit hem från arbetet den dagen och sagt till sin fru, citat, låt oss göra något för eftervärlden, slutcitat. Vilket då betydde att han ville bilda familj, vilket de gjorde också. Barnet skulle då komma att bli Janis Joplin, som vi känner henne idag, född den 19 januari 1943. Ni har förmodligen hört detta hundratals gånger, men det tåls att säga igen. Janis var ensam som barn. Hon var inte som alla andra barn i 50-talsidyllen. I den medelklassstad där man strävade mot att betraktas som normal gick istället Janis den helt andra riktningen innan hon ens visste om det själv. Som personer i hennes närhet beskriver henne var hon helt enkelt en oerhört nyfiken människa. Så intresserad av saker att det kunde gå till överdrift. Hennes föräldrar förstod tidigt att hon behövde lite mer uppmärksamhet än alla deras vänner. Men mer än så var det inte överdrivet mycket som stack ut i medelklassidyllen. Förutom för många som faktiskt känner till Janis tidiga liv. För dem kan det te sig lite märkligt eller märkvärdigt att jag talar mycket mer om Janis far till exempel än hennes mor. När hennes mor då under denna tiden levde igenom vad många skulle definiera som misär. Men Janis mor Dorothy fick under dotterns första år i livet genomleva 2 missfall och inte minst en tumör i skuldkörteln. Och den var visst benign, men alltså inte cancerös, men likväl operationer. Operationer som skulle se hennes vackra sångröst att försvinna över en natt. Men anledningen till att jag pratade mer om fadern Seth är just på grund av att han verkar ha haft ett alldeles särskilt band med sin dotter. Jag vet inte om man säger band på svenska, men vi alla förstår ju vad jag menar. De ska ha delat något slags fritt tankesätt i ett så annars konservativt samhälle. Faktum var att Dorothy, hennes mor alltså, var kristen och absolut inte ensam om det. Port Arthur bör förtydligas, var hjärtat av det så kallade amerikanska bibelbältet, där ateism och personer som föll utanför konventionerna sågs ner på i viss mån. Här blir, som jag tolkar det, faderns ateism och generella öppenhet till kultur och frihet viktig och något för Janis och Seth att bonda över. Seths motto i livet var, eller ska ha varit, live and let die. En sak som drog dem närmare var också kärleken till musiken. Seth kunde men sätta sig ner med Janis för att spela Casals för henne. Där kunde de sitta framför skivsamlingen och lyssna på Bach och, som hon själv sa, gråta tillsammans. För den som inte riktigt förstår vad jag menar när jag pratar om hjärtat i det amerikanska bibelbältet, de kan förmodligen få hjälp av två citat i boken Pearl, skriven av Alice Ambern. Där har författaren intervjuat personer årtionden efter att Janis växte upp i staden. En gammal elev som gick i samma skola som Janis beskrev i den boken att när han hade samlat mod för att berätta att han var sexuell eller homosexuell i sin skola ska han direkt ha mordhotats. Citat: "It is as rough today as it was in Janis time. I'm gay, he says. And some guys told me that they'd kill me if I ever walked in front of the school again. I'm dropping out and taking a equivalency test for my diploma." Och det var bara en person. En annan beskriver staden så här. Citat: "Port Arthur has never forgiven Janis for criticizing the city and the state in public. Still disapproves of her lifestyle, dislikes her voice, and hates rock and roll. That's when it hits me. This is the Texas Bible Belt, and 20 years haven't made the dent in the town's prejudice against Janis. It is as if the triumphs of the 60s counterculture, the civil rights, the downfall of Johnson and Nixon, the end of the Vietnam War, the sex revolution, women's and gays liberations had never happened." Ja, ni förstår. Detta är alltså den stad som Janis, den så unika och spralliga tjejen, börjar sin skolgång i. Och Janis unga år i skolan var inte särskilt märkvärdiga. Hon var betraktad som smart, intelligent och precis exakt som alla andra. Och när hon senare, på hennes mors begäran, gick till söndagsskolan som ung var hon också betraktad som en normal tjej från bibelbältet som varje söndag vallfärdade till kyrkan tillsammans med alla andra.
Var det på gymnasiet som det blev så krångligt, eller?
På vad som kallas för junior high, då ska hon ha betraktats på ungefär samma sätt. Väldigt intelligent fortfarande. Hon ska också ha betraktats som en lovande skribent som skrev för skoltidningen och som också faktiskt volontärarbetade för biblioteket.
Hur gammal är man då egentligen?
Jag skulle tro att man var 14-15 någonting. Men den bilden av henne stämmer också. Men den är inte fullständig. För när hon kom upp i sina tonår började hon såklart också bygga sin egen personlighet. Den som hon skulle ha med sig hela sitt korta liv egentligen. Hon gick relativt snabbt från en i mängden till det svarta fåret. Hon var annorlunda än sina klasskamrater. Delvis för att hon var, som tjej, var lite av en killtjusare. Vilket ska ha betraktats som lite trashigt. Jag minns en sak jag läste om henne under den här tiden där hon ska ha tagit med sig killar som hon tyckte om och hånglat med dem bakom just det bibliotek som hon arbetade på. Men såklart långt efter stängning. Jag tror också en stor del till de många blickar Janis fick på grund av hennes unika klädstil till exempel. Hon stack verkligen ut där. Detta då tillsammans med att denna perioden i livet förmodligen är den mest utsatta perioden av dem alla. Som Alice Amber skriver i sin bok igen så är det en tid av pubertet. Ja, men, utforskande av sexualitet. Utforskande av självbild. Men också här är det liksom bestämt vem som tidigt ska utvecklas till en hel och egen person. Eller då sätta sig in i ledet bland nördarna eller de tjejiga tjejerna. Ja, men jag tror ni fattar.
Och det är där Janice får tilldelat en egen kategori, eller hur?
Ja, precis. Hon ska ha blivit slampan. Och tyvärr ska det på något vis ha blivit nödvändigt för henne att förhålla sig till just den titeln. Hon betraktades på ett sätt. Och oavsett om hon själv kände sig så, så anammade hon uppenbarligen just de drag som hon förväntades ha. Jag tror att, eller tycker det verkar som att hon själv spelade ett skådespel för att, jag menar, att det var förväntat i någon mån. Det kanske låter luddigt, men hon blev kanske inte en bad boy då, men kanske en bad girl. För hon hade likt andra tjejer i hennes dåvarande ålder en önskan om att se ut som flickorna på magasinomslagen. Och inte minst när hon då började att utveckla ett tydligt och tydlig och aggressiv akne, så blev hon osäker. Hon såg också sig själv i spegeln och förstod att hon var en bit från de smala och långa tjejerna på samma omslag. Men detta måste nyanseras. Visst var hon utanför, annorlunda, till stor del motvilligt men också med vilje. Hennes yngre bror Michael har pratat om hur deras föräldrar inte gjorde något annat än att motivera sina barn till att vara annorlunda. Ja, men de ska ha sagt att det är nyckeln. De avskräckte till och med från att ställa sig in i ett led. Vilket då Janice ska ha varit den första av syskonen som stack ut för att bli sedd. Något hon uppenbarligen också älskade. Men trots att Janice älskade att sticka ut så fick hon också lida för det. Det hade helt klart sina nackdelar på gymnasiet. Där man, som jag sa innan, helst inte skulle sticka ut alls. Hon blev en måltavla för mobbning och till och med fysiskt våld. Ni vet också allt man förknippar med 50-talet och high school. Det är ju balerna, gympalektionen, cheerleading och årsböcker. Alla dessa saker jag nämnde nu blev hon inte en del av, trots att hon ville. Hon kunde gråta när hon inte blev uttagen i cheerleading-laget exempelvis. Men parallellt med detta började hon också hennes intresse för konst och inte minst måleri blomma upp. Hon hade alltid varit kreativ, men det var nu men till och med ville bli målare på heltid. Hon lyckades också under en kort period skaffa sig en grupp av killkompisar med liknande, mer kreativa intressen. Något som gjorde skolan värd att genomlida. De läste ihop, hade intellektuella diskussioner och skämade av sig från verkligheten och andra i deras ålder. De levde under ett år då, under gymnasiet, i lite av en bubbla helt enkelt. Men detta betyder inte att de var tråkiga eller lugna. De satt inte och läste och pratade på biblioteket. Nej, de drack sig fulla. De rymde iväg ibland och gjorde allmänt galna saker. Och en anekdot har hängt med mig från denna tiden som jag läste i boken Pearlian, berättad av en i hennes gäng som hette Grant, tror jag. Det ska ha utspelat sig då under en sen kväll eller natt när de alla var 16-17 år gamla. De ska ha supit sig fulla i stan för att sedan få en briljant idé. De skulle klättra upp på Rainbow Bridge, som den heter. En bro då i Port Arthur som bara kan liknas med Öresundsbron. En bro som är 2,5 kilometer lång, oerhört brant och smal och inte minst då 70 meter hög. Och dit, längst uppe på bron, skulle de fulla tonåringarna klättra. Och när de satt där mitt i natten med Sabinfloden och högtrafiken på motorvägen under sig, så ska de ha börjat dra åt sig en hel del uppmärksamhet. Några i gänget ska ha tappat flaskor ner från toppen på vägen, vilket fick bilisterna som körde på bron att tro att personerna på toppen skulle hoppa i floden och ta livet av sig. De skrattade bara åt det först. Men väl när de tagit den branta vägen ner från toppen av bron möttes de av ett 10-tal poliser. Dessutom flera reportrar. Men uppenbarligen ska de ha blivit släppta utan något straff utöver då skam.
Var det inte också så att det var Janis som kastade flaskorna?
Ja, det sägs att Janis ska ha varit en person i gruppen då som kastade ner ölburkar på vägen. Men jag vet inte hur mycket sanning det faktiskt finns i det påståendet. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. Så lyder öppningsfrasen till förmodligen en av de mest kända dikterna i amerikansk historia. Det är såklart Allen Ginsbergs, T.S. Eliot, Walt Whitman-esk dikt Howl som jag pratar om. En dikt han skrev på under flera års tid under mitten av 50-talet. I en tillvaro han är fylld av alkohol, men inte minst amfetaminer för att förlösa sin kreativitet. Och vilken stad bättre lämpad för just den livsstilen än i just San Francisco? Den stad som nu då, många år efter kriget, hade kommit att bli hem för en helt ny grupp av människor. Då. En stad med glimtar av förändring, indraget av många från den numera kallade Silent Generation. Och just Allen Ginsberg, och inte minst hans dikt Howl, var en av de största influenserna till den nya, mer östinfluerade, experimenterande, drogutforskande, men inte minst då sexuellt revolutionerande generationen. Och även fast han så långa dikt kritiserade det samhället som han levde i, så hade den inte heller ett svar. Slutorden gav ingen vägledning. Det är ingen strategi ju just en vardag som många i Amerika levde i under 50-talet. En vardag som inte minst familjen Joplin hemma i Port Arthur i Texas kunde känna igen sig i, men samtidigt då förakta.
Vad menar du med det? Alltså, hur beskrev Vadå? Han den?
Allen Ginsberg som själv var homosexuell och jude hade ganska uppenbart problem att vara en i mängden under 50-talet i Amerika. Men i dikten pratar han även för personer som smälter in. Som kanske befinner sig i medelklassen i vita Texas. Jag skulle vilja jämföra honom med Don Draper, den fiktionella karaktären från Mad Men, som ska vara ungefär lika gammal som Ginsberg och som föddes i Kalifornien. Det är ett bra exempel tycker jag på en person som i andra änden. En person som symboliserar allt som Ginsberg inte var. Men i Howl beskriver han den unga generationens frustration. Och det är väl det jag menar mest. Alltså den unga generationen som han själv tillhörde. Deras distans till samhället som hade kommit att växa fram under 50-talet. Han blev ju, ju mer dikten spred sig, en större version av det Janis Joplin hade blivit hemma i skolan under samma tid. Alltså mer spirituell, absolut mer sexuellt öppen och också helt oförbehållsam med sitt alkohol- och droganvändande. Något som Janis hade kommit att bli fördömd och utfrusen för. Och även fast Howl hade kommit loss och slagit sig ur censuren då, som den blev så drabbad av, hade den vid 1958 sålt 20 000 kopior. Och det skulle egentligen bara bli starten på något mycket, mycket större. Jag skulle snabbt vilja ta avstamp i vår andra huvudperson i denna berättelse. Visst, det är liksom en historia om Janis Joplins liv. Men det är livet andas genom San Francisco. Den stad som i början av 50-talet genomgår en stadig förändring och blir det nya epicentret för något helt nytt. Detta skulle egentligen komma att kallas för The San Francisco Renaissance, eller San Francisco-renässansen. Först när staden började samla på sig då poeter och hipsters i början av 50-talet blev det sett på som barnsligt av övriga ställen i landet. Man tänkte i viss utsträckning korrekt också att de bohemer och poeter som satte ankar i San Francisco, det var de som hade blivit refuserade på andra platser. Men den hela sanningen var förmodligen att de poeter och inte minst Ginsberg såg staden och inte minst det som brukar kallas för The Bay Area, som en frizon tillägnat personlig frihet, lärande och sexuell frihet och alla de här sakerna vi har tagit upp förut. Alltså North Beach mer specifikt hade blivit bohemmäckat. Det var numera samlingspunkten för beatpoeter, hipsters och men generellt sökande själar. En till person som är värd att ta upp i detta sammanhanget är den man som gick under namnet Dean Moriarty i litterära sammanhang, men vars riktiga namn är Neil Cassady. En ung, energisk, ofta väldigt galen man som skulle komma att bli en av de ledande personerna till motkulturen som skulle växa fram. Och här, där har jag George Warren igen som upptäckte detta i sin biografi om Janis Attacka. Men som de flesta vet är Neil Cassady huvudpersonen i On the Road, skriven av Jack Kerouac. En bok som vid slutet av 50-talet skulle komma att bli obeskrivligt stor. Och när Janis satt hemma i lilla Port Arthur i Texas och fick nys om bokens existens, då blev hon exalterad. På något sätt, jag vet inte hur, hade hon fått reda på att det fanns någon form av friflytande ny hipp kultur som hade kommit att förklaras genom en och samma bok. Därför bestämde hon sig att läsa den. Och under de åren hon förmodligen blev mest påverkad av stora verk. Hon var ju 16-17 års åldern, eller kanske lite yngre. Och från egen erfarenhet så vet jag ju att jag fick min största och hittills livsomskakande litterära upplevelse vid samma ålder. Och när jag för första gången läste Utvandrarserien. Inte bara jag döpt efter den lite knubbiga, halvkorkade karaktären Arvid i serien, utan jag identifierade mig också med honom och alla andra människor från Mobergs epos på grund av med åldern till stor del. Och det är jag övertygad om.
Lite off topic nu ändå, Arvid.
Ja, sorry. Men när hon väl fick tag i och läste boken blev hon förförd av det nya språket och livsstilen. Detta var exakt dessa tankar som hon själv tänkt. De beter sig lika märkligt som jag själv, tänkte hon. Medan hon läste om just en passage som skulle komma att ge henne det största tecknet på att hon skulle följa deras fotspår. För i en passage, långt in i boken, så passerar Jack och Neil Cassady, deras alter egon, just den bron som de ungdomarna suttit och druckit på i natten. På just den floden som Janis påstås ha kastat ölburkar i. Och detta var avgörande för att det ska ha fört den nya kulturen närmare henne. Alltså närmare hennes verklighet. Om de som var så nytänkande, häftiga, galna och modiga även kunde vara i hennes lilla stad, så kunde hon ju också vara det. Alltså, hon skulle också komma att identifiera sig som en av dem efter att hon hade läst boken. Och tiden som skulle komma skulle se Janis göra en klassisk makeover, ett identitetsskifte, i syfte då att närma sig Jack Kerouac, Neil Cassady och Allen Ginsberg, de även så kallade beatpoeterna. Hon köpte ju nya kläder, betedde sig annorlunda. Hon gick till läkaren för att få hjälp med sitt stora akneproblem. Och inte minst så klippte hon av sitt långa och tjocka hår. Det fanns en sak till som symboliserade frihet. Något som hon, sedan hon läste boken, själv ville göra. Och det var att köra bil. Vilket hon också gjorde. Körkortet togs och hon tog med sig sina vänner ut på de långa landsvägarna i östra Texas. Hon åkte långt. Med nedrullade fönster och intensiva konversationer om frihet och livet. Men det blev kanske lite mycket. Hon skulle en dag, när hon varit på lite extra bra beatpoethumör, ha kört och verkligen kraschat rakt in i en annan bil. En olycka som kom från hennes egna oaktsamhet. Och enligt Janis syster ska det vara den första grejen fram till den tidpunkten som någon har sett så med Dorothys barn har gjort. Därför blev hon straffad med ett långt utegångsförbud. Och om Janis fick livsstilen från Ginsberg och Kerouac, då fick hon musiken från början av bluesen. Och inte minst genom en kvinna som heter Odetta. Och den här folksångaren som 1956 hade släppt ett bluesalbum som gick rakt in i Janis Joplins hjärta. Hon kunde helt enkelt inte sluta lyssna och hon imiterade henne. Försökte att återskapa hennes sound och lyckades också ganska bra med det. Och när hon sedan visade upp sina imitationer av, jag tror det är Glory Glory och Mule Skinner Blues, blev hennes vänner uppriktigt imponerade. Detta ska vara hennes första riktiga high av uppmärksamhet hon fick. Personer i hennes närhet hade ingen aning att lilla Janis kunde få ut ett sånt tryck från sin röst då. Medan hon imiterade sången av Odetta skulle hon fortfarande låta så unik. Och här kommer nog det mest imponerade faktiskt, för hon upptäckte snabbt att hon var oerhört mångsidig i sin röst. George Warren skrev om detta i biografin Janis och jag hade ingen aning om det först, men samtidigt som Janis imiterade Odetta, hennes blues liksom, så upptäckte hon också en av mina favoritartister, Gene Ritchie, som egentligen är den kompletta, alltså motsatsen. Hon är den sopranröst vars låtar enbart är traditionella amerikanska folksånger. Och dessa sånger, och inte minst Gene Ritchies röst, kunde Janis också imitera felfritt. Så att det faktiskt lät som henne. Något som jag inte ska tänka mig att 5% av många popsångare kan idag. Nu låter det som en gubbe, jag vet. Men ni förstår nog vad jag menar. Samtidigt som tiden med vännerna var bra skulle det däremot ta slut abrupt. Eftersom de andra då var ett år äldre än henne. Jag tror de var 18 medan hon var 17. Betydde det att en grupp av killvänner som hon hade funnit en gemenskap med i det annars så utsatta Port Arthur åkte iväg till college när hon hade ett år kvar på high school. Och det var uppgjort för en olycka. Det skulle också bli jobbigt för henne. Hennes klasskamrater var direkt på henne. Den karaktär och person hon hade vågat bli med sina vänner hade nu blivit placerad ensam, utsatt. Hon fick höra att hon var en N-ordet älskare. För hennes gamla killkompisar var, vissa av dem var mörkhyade. Och hon tog emot mycket skit för sina ställningstaganden. Bland annat sexuella men också klassrelaterade. Inte minst såg hon för medelklassungarna ut som att hon inte hade råd att ta hand om sig. Med sitt korta, slarviga hår och märkliga kläder. Och därför blev lektioner, mellan lektioner, kastade de mynt på henne. Alltså ören, så de skulle uppvisa deras generositet, antar jag. Liksom de gav henne pengar.
Jag tror jag också läste att vissa spottade på henne, alltså helt utan provokation.
Ja, det kan mycket väl stämma faktiskt. Och det är ju helt sinnessjukt. Och hon blev bland annat också kallad slyna, vet jag. Vet också att hennes gamla kamrat Linda R. Pulliam en gång berättade att för att uthärda brukade hon då och Janis ibland går iväg för att dricka whisky mellan lektionerna. Och som ni hör eskalerade ju Janis drickande kort efter att hon gjorde sin alkoholdebut. Efter att hon hade börjat dricka sprit på skoltid kändes det helt plötsligt okej att dricka efter skolan med. Ta en öl på kvällarna medan man snackade med andra runt en lägereld. Jag antar att det tydligt visar hennes sinnestillstånd, men också såklart beroendetendenser.
Jag tycker att hennes år i skolan är väldigt intressanta. Speciellt eftersom hon har pratat om det mycket själv.
Mm.
Och jag vet inte om du håller med mig då, men det verkar som att hon räddades lite av konsten och tecknandet liksom, när hon var som värst ute på high school.
Jo, men så var det säkert.
Jag tänker också på hur hemskt det verkar ha varit med hennes mamma. Ja, relationen där alltså. Det verkar ju inte...
Eller vad syftar du på?
Alltså jag menar, om man ska tro det hon säger själv då. Men när hon var deprimerad så ska hennes mamma ha sagt att hon bara ska rycka upp sig. Mm. Och sen skickat henne till psykologen och så vidare.
Ja, men jag tror mycket som har återberättats av henne själv till stor del verkar vara, om inte påhittade, i alla fall överdrivna. Men jag håller med. Alltså hennes stöd från familjen verkar ha blivit mindre när hon väl behövde det som mest. Men månaderna gick liksom. Och när hon väl stod där på skolaulans scen för att ta emot sitt diplom så kunde hon faktiskt andas ut. Hon hade gått klart skolan för nu. När vi lämnar 1950-talet bakom oss gör vi det med en bitterljuv melankoli. Årtiondet hade inte bara sett Janis växa upp, men också helt fundamentala saker som format hur det nuvarande amerikanska samhället ser ut. Från att ha varit en nystart, en uppbyggnad från andra världskriget, tillsammans med ett nytt fenomen, tv-apparaten, där man kunde se nya slags stjärnor som Elvis Presley till exempel. I magasinen läste man om nya spännande konstnärer som Andy Warhol, som stod för det nya Amerika kan man säga. Att köpa ett hem i förorter i medelklass Amerika, ja, men det var lättare än någonsin. Man behövde bara betala 5% i kontantinsats och sen betalar man av det hela sitt liv. Och inte minst hade den nya beatkulturen växt fram och tagit landet med storm. Alla kände någon som ägde en kopia av On the Road. Och Howl hade man helt enkelt hört talas om. Men ärligt talat var stora delar av landet också trötta på deras unika stil vid årsskiftet 59-60. Till och med personer i Kalifornien tröttnade på kulturen. Och det som fanns kvar rent geografiskt var antingen föredettingar eller turister. Likt många andra hipsterkulturer försvinner det med tiden. Men det betyder inte att den hade mindre påverkan på vad som skulle komma skall. Genom deras nya stil, som jag så noga har förklarat, lade de grunden för en ny typ av subkultur som skulle likna deras. Något som möjligen skulle göra, ja, men bli större och mer utbrett och, ja, men stå till grund för en av de största kulturella scenerna i modern tid. Och jag talar såklart om hippierörelsen. Och trots att det skulle ta till ungefär mitten av 60-talet för rörelsen att konkretiseras och bli en grej, så kom tendenserna tidigt. Om vi kan likna det till att, ja, men laga pasta, så kanske inte rörelsen var redo att silas av och ätas. Men vattnet hade i alla fall börjat koka redan i början av det årtionden, ja, men vi går in i nu, alltså 60-talet. Egentligen härstammar ju allting från ett litet område i San Francisco som heter Haight Ashbury, där många före detta beatniks flyttade för att komma undan turister. Men också var priserna i de numera legendariska viktorianska färgglada lutande husen tillräckligt låga då för att man som ung kunde bo i kollektiv där. Kollektiv som under första åren av 60-talet blev, de blev till liksom kallades ofta för crash pads för tonåringar runt om landet då, som kanske var utanför och som då sökte sig till den nya spännande kulturen i väst.
Var det inte så också att området var bra beläget för samlingar med?
Verkligen. Det var ju också en stark anledning till att kulturen kunde jäsa. Men ska inte heller underskatta det faktum att San Francisco hade varit, eller har varit, en stad som varit en mötesplats i över 100 år vid detta laget. Jag menar, guldruschen hade gjort staden unik i den mån att istället för att vissa grupper och nationaliteter samlas på geografiska platser som matchar deras hemland, samlades nu liksom alla nationaliteter här för att bli rika. Jag menar, i ett hus kunde en ryss, en skotte och en australienare bo. Var nära att säga Bellman där, men det har varit lite väl tråkigt skämt kanske. Något som skapade liksom en mångkulturell mångkulturell kultur i stan liksom. Haight Ashbury låg beläget bredvid enorma stadsparker, alltså man kan kalla dem ängar till och med, som kunde ta emot stora folksamlingar och unga personer. Historikern Arnold Toynbee har ett känt citat som också beskriver just varför San Francisco blev hem för hippies. Det ska ha varit för dess välmående medelklass. Och han säger, citat: "California is rich, a middle class wealth is in one generation produces hippies in the next." Detta då tillsammans med att han förklarar att San Francisco rent historiskt är ungt men samtidigt välmående ekonomiskt, vilket har skapat en kultur som göder innovationer. Populationen får chans att leka, tror jag han har sagt också, och det kanske stämmer. Staden har alltid varit en kulturell alternativ stad. Liksom den stora kulturellt alternativa staden av de stora i USA. Och för transparens så läste jag detta ur dessa citaten ur boken The Hippies av John Morera.
Yeah, I say what distinguishes the hippie movement from simply an orthodox radical
nothing.
Adamite movement.
Adamite.
Mm, there was
Adam cause. Adam and Eve or Atom.
Adam. Now, Jack, Mr. Kerouac, what I want to ask is this. To what extent do you believe that the Beat generation is related to the hippies?
Oh,
what do they have in common? Was this an evolution from the one to the other?
It's just the older ones.
Yeah.
See, I'm 46 years old. These kids are 18. It's the same movement, which is apparently some kind of Dionysian movement in late civilization,
mm-hmm.
and which I did not intend any more than I suppose Dionysius did, or whatever his name was.
What respect?
The hippies are good kids. They're better than the Beat. The Beats, see, Ginsberg and I, and, well, Ginsberg, boy. We're all in our 40s,
mm-hmm.
and we started this, and the kids took it up and everything. But a lot of hoodlums, and communists jumped on our backs.
Mm-hmm.
Fanns det något startskott eller någon händelse liksom som drog igång rörelsen?
Nej, alltså kulturen blev nog mer av ett långkok. Jag vill mer säga att det var bytet till området Haight Ashbury tillsammans då med stora mängder marijuana, alkohol och med droger blandat med dessa ungdomar med trasslig bakgrund, utanförskap och detta då med mötespunkter som exempelvis jazz och poesi och musik överlag. Men lite också med det här tidigare etablerade föraktet mot det vita anglosaxiska medelklass Amerika. Och specifikt med dess hårda fokus på karriärism. Man gick den motsatta vägen. Man blev en sökare. Man sa att man levde mer på ett mer autentiskt sätt. Och med allt detta började nu också de färgglada kläderna växa fram. Också de långa håren på båda könen.
Jo, jag förstår det. Men jag syftade nog mer på kriget när jag sa startskottet.
Okej, okay. Ja men absolut då. Det kan jag köpa. Vet att jag också läste i John Morettas bok Hippies igen då. Och nu får jag parafrasera. Men att 60-talets motkultur skulle vara helt oförklarligt utan Vietnamkrigets pulveriserande av den unga generationens tro på övermakten. Något sånt. Och jag tror att Vietnamkriget, eller jag tror att han pratade mycket i boken också om hur dessa nya, speciellt manliga hippisarna kände en förfäran över att bli inkallade att strida i ett så, men det är ett helt betydelselöst krig enligt dem. Har med ett citat jag skrev ner som jag tyckte påvisade inställningen från dessa unga män. Och då stod det så här, citat: "Many hippies consequently concluded they would rather have their brains bashed out by a cop in front of the induction center for protesting against the draft than by a grenade in the jungle." Talande, inte minst. Vi får nu gå tillbaka till tidigt 60-tal, då Janis faktiskt på sommaren började på college. Där skulle hon såklart inte hinna stanna länge. Men det är intressant hur mycket hon har hunnit förändras rent personligt fram tills nu. Från sista året på high school där hon blev utfrusen och tog hand om sorgen med alkohol, så vågade hon nu gå runt i morgonrock i skolkorridoren. Hon poserade till och med naken. Helt obrydd inför konsteleverna när de skulpterade. Finns en anekdot berättad i boken Janis av George Warren där Janis och en annan tjejkompis en kväll runt ett tiden fått den briljanta idén att förföra pojkarna på campus. Deras studentkorridorer ska ha varit motsatta sidor av en gård. Men med insyn om gardinerna var uppdragna eller bortdragna. Och där då, mitt i natten, ska Janis och hennes vän Gloria först ha blinkat med ficklampor för att få deras uppmärksamhet och för att sedan då gå från badrockar till att genomföra en hel striptease för killarna och sen posera i baddräkt. Och sedan dagen efter då var tjejerna helt övertygade om att de inte, ja men de inte kunde se vem som poserade på andra sidan. Men killarna ska bara ha gått fram till dem och tackat för showen. Hon hade nu också blivit inspirerad av det hon läste om personer på västkusten som visade motstånd för auktoriteter. Hon organiserade egna protester i skolan, protesterade mot exempelvis diskriminering eller, ja men, och rasism. Och en rolig sak som jag hittade var från universitetets egna tidning som hette The Daily Texan, som gjorde ett inslag om henne på sommaren 1962. Där de då beskrev henne som, citat, hon går runt barfota när hon känner för det, bär Levi's i klassrummet eftersom det är mer bekvämt, och hon bär i princip alltid runt på hennes autoharpa, vart hon än går, eftersom hon aldrig vet när hon kommer få ett infall och falla in i sång. Hennes namn är Janis Joplin. Och rubriken blev, hon vågar vara annorlunda. Men hon utvecklade också negativa delar i hennes nya personlighet. Hon blev en riktig snattare till exempel. Hon tog saker som hon inte alls behövde, bara för kicken. Hon ska ha gått runt i butiker och stulit godis, sminksaker och allt som var tillräckligt litet att stoppa antingen då i väskan eller under blusen. Hon blev också många gånger då påkommen, men fortsatte i flera år. Alltså även trots detta då. Och det verkar för mig då som att det skulle ha varit någon form av självskående beteende.
Men det var i alla fall nu som hon började ta musiken mer på allvar.
Verkligen. Även fast hon fortfarande såg sig själv som främst en målare, så fortsatte hon att söka sig fram i musiken. Inspirerades av fler bluesångare, men också nu många folksångare från exempelvis New York. Jag vet att Led Belly var en av de stora artisterna som verkligen talade till henne. Han är ju en inspiration för väldigt många inom musikvärlden. Och inte bara Amerika. Cornelis till exempel, Vreeswijk, sa ju själv att Led Belly var en av de stora musikaliska förebilderna för honom. Men också Kurt Cobain till exempel. Här också, runt omkring sommaren 1961, ska hon äntligen sluta på skolan. Hennes föräldrar ville såklart inte det, alltså helt, men jag vet att Seth, alltså Janis far, hade sagt att det var lika bra att hon skulle, eller hon fick försvinna från staden, eftersom det nästan verkade som att staden tog livet av henne långsamt. Och det är också nu hennes liv förändras. Hon skulle få chansen att flytta till hennes moster Barbara i Kalifornien. Där skulle hon bo medan hon också fick arbeta på Televerket. Så en dag på sommaren 1961 skulle hon ta steg mot hennes drömmars kust. Mot kusten som hon visste skulle fylla hennes liv med livslust igen. Enligt hennes syster ska hon ha stigit på en stinkande greyhoundbuss för att sedan passera hela Amerika i en och samma sittning. Och jag tycker ändå en gång att George Warren beskriver det så bra. Att här får Janis en liten version av sin egen on the road som hon då drömt så mycket om. Hon såg Texas, New Mexico, Arizona och Kalifornien från bussfönstret med att hon skaffade vänner bland medpassagerarna. Men när hon kom fram visade sig hennes fars ord vara närmast skrattretande. För om hon höll på att dö av alkohol och ensamhet i Port Arthur visade sig Kalifornien vara en perfekt plats för att långsamt ta livet av sig med hjälp av droger. Inte för att hon gick helt bananas direkt, men hon började att röka väldigt mycket marijuana. Dessutom då drack hon mycket. Människor på västkusten hade en mycket mer öppen inställning till droger och hon blev influerad av dem också, såklart. Och när hon väl började hänga med personer runt om sitt nya område blev Barbara också orolig. De personer hon omringade sig med var de här riktiga, i princip hemlösa missbrukare. Turligt nog förstod till och med Janis själv att hon kanske hade korsat gränsen. Men den instinkten kom långt efter att hon hade blivit dumpad av Barbaras familj som helt enkelt inte klarade av henne längre. Och det blev en kort period i Venice i Kalifornien. En dag hade hon bara fått nog. Hon stod inte ut och flyttade tillbaka en kort tid till Texas. Där hon faktiskt skulle komma att började uppträda ändå på små scener. Hon hade nu fått lite av självförtroende. Hon hade också blivit mer fokuserad på musiken, eller mer fokuserad på musiken än målandet till exempel. Hon tog arbete som servitör medan hon motvilligt flyttade hem till föräldrarna och gick runt och undrade vad hon skulle göra med sitt liv. Visst, några i hemstaden var kvar, men långsamt försvann ju alla från lilla Port Arthur och hon blev mer och mer ensam. En riktig sak med hennes hemflytt var att hon allvarligt satte igång sin musikkarriär. Hon förstod att hon hade potential. Hon själv chockerades av att andra chockerades första gången de hörde hennes röst. Hon fick mängder av komplimanger och började som sagt uppträda. Hon ska ha fått beröm för sin råhet, en sak som skulle följa med henne länge. Men det var liksom en fördel att hon inte hade någon musikalisk träning till exempel. Det lät rått. Hon hade en förmåga att improvisera och förmedla känslor redan nu. Och jag tycker det är så roligt att hon här går sin egen väg på kaféerna som har open mic nights för folksångare till exempel. Många buar när de börjar sjunga eftersom, eller när hon börjar sjunga eftersom hon inte låter som andra. Kanske mer traditionella folksångare. Jag vet att hon började hata exempelvis Joan Baez eftersom hon fick höra att hon skulle låta mer som henne. För det som vet har ju Baez en sylvass sopranstämma som passar folkballader. Men det roliga är att Janis sa liksom fuck off till publiken ofta och bara i några sekunder gick över till en helt perfekt imitation av Baez för att sedan då gå tillbaka till sin raspiga, livsgenomsylade stämma. Bara då för att bevisa att hon visst kunde om hon ville. Men på vintern 1963 blev Janis lite förälskad i en gammal beatnik som hette Chet Helms. Han hade åkt runt i hela landet med inget riktigt syfte förutom att leva. Han blev lika fascinerad av henne som hon blev av honom. Hon kunde inte stå emot hans livsstil, hans persona som blev en frisk fläkt då i Texas. Samtidigt kunde hon inte motstå, eller han inte motstå henne. Främst eftersom rösten fick saker att hända i honom, har han återberättat. Direkt berättade ju han då för Janis att hon är precis det som personerna i San Francisco ville ha. Att hon hade citat knock him out of their socks med hennes röst om hon kom dit. Hon visste nog egentligen just detta, men här kom chansen att följa med honom och lyfta till västkusten igen då för att faktiskt se om det stämde. Om det fanns en chans för henne i San Francisco. Allt hon hade läst och fått återberättat för sig skulle nu bli verklighet. Hon sa upp sig från sitt jobb, sa hej då till skolkurserna hon hade tagit och lägenheten inte minst och tog sig helt enkelt ut på vägarna. Hon skulle lyfta upp mot San Francisco. Måndagen den 28 januari 1963, då stod hon där bland de viktorianska husen i pastellfärgade nyanser. Gick igenom de stora parkerna och de branta backarna. Ja, ni vet ju alla hur 60-talets San Francisco ser ut. Inte minst om man vissa tänker på The Zodiac Killer till exempel. Och hon såg Golden Gate Bridge och var liksom exalterad. Men också oerhört rädd. Hon hade gjort ett namn för sig själv i Texas. Men att ta en plats i hippie-meckat, ja, det skulle inte bli enkelt.